Ja, då sitter jag här med Anders Ekenäs som är från Optimum Quant Invest i Connecticut, ända borta från USA. Välkommen till oss på Placera, Anders. Du har skickat med ett presentationsmaterial. Du brukar ha ganska starka åsikter om marknaderna. Just nu, jag förutsätter att du är lite negativ som vanligt. Vad ser du de största riskerna någonstans i marknaden just nu?
Jag tror att de största riskerna finns i, kallar det för likviditetsrisker. Jag tror att det finns väldigt mycket ägare av kreditrisk som inte inser vad de har för exponering. Bankerna idag är mycket säkrare än vad de var för 10 år sedan. Men det stöd bankerna har kunnat ge till marknader historiskt är de helt enkelt inte kapabla att ge idag, därför att deras reglementen är så mycket stramare. Och ett exempel är att för 10 år sedan fanns det 2,5 triljoner dollar utestående i amerikanska företagsobligationer. Bankernas innehav av företagsobligationer var då 10% av den utestående volymen. Idag finns det mer än 5 triljoner företagsobligationer utestående. Bankernas innehav är mindre än 1% av utestående volymen. Och det betyder att när säljtryck uppstår så kommer inte banker att kunna supporta sina kunder. De kommer inte att kunna supporta sina issues på det sätt de traditionellt har gjort. Och det tror jag lätt kan leda till att vi får en prisbildning som är oerhört volatil. Att priserna går från 99 till 97 till 94 till 67. Och det tror jag kommer att ta många placerare med stor... det blir en chock för många.
Du har annars uppmärksammat den höga skuldsättningen tidigare. Hur, din syn på den, och vad ser du de största riskerna? Är det företagsskuldsättningen, privatskuldsättningen eller hos stat? Mm.
Det är olika i olika regioner. I USA har hushållen dragit ner sin skuldsättning alldeles tydligt från jämfört med för 10 år sedan. Däremot är företagens skuldsättning idag högre än vad den har varit någon gång tidigare. Man har passat på att låna när det var billigt och lätt att låna. Och på samma vis så har ju till exempel då kinesiska kommuner och statsägda företag lånat gigantiska belopp för att finansiera investeringar. Så att de senaste 10 åren så har världens samlade skuldsättning ökat med 50%. Den kredittillväxten drev BNP-tillväxt. En stor del av den tillväxt världen har haft de sista 10 åren var kreditfinansierad. Men nu sitter vi med en dramatiskt mycket större skuldbörda. Det betyder att en större del av intjäningskapaciteten idag går åt till att betala räntor och amorteringar på gamla skulder. Och att ekonomierna är mycket mer räntekänsliga än vad de har varit någon gång tidigare. Så att jag tror att skuldsättningen är högre än vad som vore sunt.
Samtidigt har vi sett trenden på långräntorna har sjunkit. Är det inte nu man ska belåna sig? Jag tänker bland annat på att ökade krav på finanspolitiska stimulanser till skillnad mot centralbanken och penningpolitiken. Mm.
Jo, jag tror att när nästa konjunkturnedgång kommer så upptäcker vi snart att penningpolitiken är maktlös. Vi har uttömt kapaciteten att skapa stimulanser via räntesänkningar eller likviditetspåspädning. Vi kommer att tvingas att använda finanspolitiken. Och visst, om man gör det på så sätt att man investerar i infrastruktur och annat, och använder sig av dagens låga räntor, då är det ju väldigt vettigt. Jag tror att risken är att i en akut lågkonjunktur så kommer politiker att säga att det tar för lång tid att skapa tillväxt genom att bygga nya flygplatser eller broar. Jag tror att risken är att man istället väljer att skicka ut pengar till hushållen och att det bara går till konsumtion. Och då har vi kanske köpt, då det är ytterligare en döbensmedicin. Varje gång ekonomierna går ner så försöker vi kliva över nedgången genom att öka skuldsättningen och få fart på tillväxten. Och vi hela tiden bygger upp den här allt större skuldbördan. Och även om det är staten som bär skulden, så ska den finansieras. Det är om inte annat ett intergenerational problem att vi skickar notan till våra barn och barnbarn.
Samtidigt om man tittar på den amerikanska ekonomin, vi har ju sett signaler på att det sker någon form av avmattning. Men det är fortfarande framförallt kanske inom tillverkningsindustrin. Tjänstesektorn går ju fortsatt relativt starkt, det ser vi även här i Europa. Kommer inte det att fortsätta att bidra till en hygglig tillväxt?
Ja, det gör ju det just nu. Men det är alltid tillverkningsindustrin som är den mest cykliska. Byggverksamhet och investeringar och stora kapitalinvesteringar, vare sig det handlar om fabriker eller nya bilar, är det som är mest cykliskt. Och konjunktursvängarna uppstår i tillverkningssektorn. Tjänstesektorn är alltid mycket stabilare. Folk går och klipper sig och de betalar sina försäkringar oavsett vad konjunkturläget är. Så att det är ingen överraskning att det ser ut som det gör nu. Så ser det ut inför varje konjunkturnedgång.
Och apropå konjunkturnedgång, vad är din bedömning över recessionsriskerna i USA fram till valet om drygt ett år?
Jag tror att vi får recession 2020. Jag tror att signalerna är otvetydiga. Det finns många tecken som indikerar att vi är väldigt nära en vändpunkt. Vi kanske rent av har passerat den redan. Med recessioner är det så att det är först i efterhand som vi vet. Det dröjer alltid minst 6 månader från det att recessionen börjar till att man så att jag vet att det är recession. Så att jag tror att vi är inom ett eller ett par kvartal från recession i USA. Och jag tror att det också får effekter på valutgången.
Senaste veckan har vi också sett en ökad turbulens på amerikanska penningmarknaden, där vi har sett dollarbrist tryckt upp övernatt räntan. Fed har varit inne och injicerat några dagar, och det är väl första gången sedan 2008 man är inne och gör det. Din bedömning över vad som händer där och hur allvarligt är det?
Jag tror att det indikerar att Fed har stramat åt mer än vad de själva verket avsåg och kanske förstod. Det är en ny miljö. Bankerna måste sitta med mycket större likviditetsreserver idag. Det är Basel III-reglementen och Dodd-Frank och andra regleringar som föreskriver att bankerna måste äga mer statsobligationer till exempel än vad de har gjort. Har en större andel av sin portfölj i statspapper än vad de har haft historiskt. Fed har krympt sin balansräkning under 1,5 års tid. Excess reserves, bankernas inlåning till Fed, har krympt från 2,9 triljoner till 1,35 triljoner. Och Fed hade gjort bedömningen att 1 triljon borde vara tillräckligt. Men jag tror att senaste veckorna har indikerat att, att så är det inte, utan de, de kommer att behöva permanenta de här. Idag har de gjort emergency likviditetspåspädningar som är väldigt kortfristiga. 75 miljarder overnight och sånt där. Men jag tror att, att de kommer att behöva vidta åtgärder för att och permanent tillföra mer likviditet.
Jag tänkte på en annan sak du skrev i din rapport. Du skrev att European banks are being destroyed. Europeiska banker håller på att bli förstörda. Vad menar du med det?
Europeiska banker behövde aldrig rensa sina balansräkningar på det vis som amerikanska banker gjorde efter krisen 2008-2009. Man har kvar stora innehav av non-performing loans, framförallt i Sydeuropa men även på kontinenten. Och man, till skillnad från de amerikanska bankerna där staten faktiskt tvingade bankerna att rekapitalisera. Man tvingade bankerna att ta emot ytterligare nytt egenkapital som staten först tillförde och sen som har övertagits av privatsektorn. Men någon sån rekapitalisering skedde aldrig i Europa, utan bankerna där är mycket svagare och kombinationen av att ha en negativ ränta och så en yieldkurva som där räntan på 5 eller 10 års obligationer är negativ och ofta till och med mer negativ än vad dagslåneräntan är. Det är förödande för banksystemet. Så jag tror att vi kommer att få se stora problem i det europeiska banksystemet. Och tittar du på aktiekursen på Deutsche Bank så är budskapet ganska tydligt.
Och avslutningsvis, Anders, din bedömning av börsen framöver. Vågar jag fråga, hur illa kan det gå?
Ja, den amerikanska börsen är högt värderad, men jag tror att nedsidesrisken i aktiemarknaden är mindre än nedsidesrisken nu i kreditinstrument. För jag tror att de stora okunniga investerarflödena har gått in i kreditmarknaden. Så att min gissning är att börsen kommer att vika ner, att det är vinstbesvikelser som är ligger bakom det, men att det kanske räcker med 20-25%, att det inte behöver bli 50% som det blev då för 10 år sedan. Men däremot tror jag alltså att det kan bli en rejäl urskakning i framförallt kreditmarknaden för högriskinstrument, junk bonds och liknande.
Anders Ekenäs, tusen tack för att du tog dig tid och tack för att ni har tittat.